Björn, han sitter i en bubbla. I en bubbla, fattar du? Jag sa att han sitter i en bubbla.
Hej och varmt välkomna till Bubblan, en perplex podcast ifrån Folkteatern Gävleborg. Nu är det dags för ett nytt avsnitt i den här fysiska bubblan som vi har presenterat några avsnitt om tidigare. Jag har med mig Cecilia Wernersten, skådespelare. Hej!
Hej!
Och sen har jag med mig Björn Johansson, också hej. Skådespelare. Hej! Ja. Och på länk ifrån metropolen Jädraås har vi Peter Ojens.
Hej. Hallå, hallå!
Hej! I dagens avsnitt så ska ju vi prata om kostym, har vi tänkt. Och vi tar ju avstamp i den här föreställningen Perplex som vi skulle ha haft premiär av i mars. Och under tiden så passar vi på att fördjupa oss i olika ämnen som föreställningen berör då, eftersom att vi inte kan spela den för er, helt enkelt. Och vi som sitter i det här rummet är ju liksom inga såna här kostymörer eller har någon liksom grundläggande teknisk kunskap eller någonting sånt. Men ni som skådespelare är ju vana att ha på er olika kostymer i alla fall. Så att vi kanske tar det perspektivet egentligen.
Ja, det är väl bra. Jag är väldigt dålig på olika sömmar och sånt. Tekniken för att sy kostymer. Men jag är ganska van att ha kostym på.
Kläder.
Jag har ofta kläder.
Ja, just det.
Alltså jag tycker det är lite, på något sätt man kan ju börja i liksom grund, alltså ordet kostym, bara sådär som grund. Jag menar, utanför teatervärlden så pratar man ju snarare om då någon form av, alltså en kostym.
Just det.
Och det har vi ju ganska sällan på oss.
Ja,
och det skulle ju liksom,
typ aldrig. Typ maskeradkostym, är det du menar med kostym?
Nej, jag menar
kavajkostym.
Du menar så.
Jag kan tänka mig att det var vanligare förr i och för sig. Att man hade kostym både privat och på scen. Och så är det ett klassiskt manligt perspektiv kanske.
Men på en teater i övrigt så är det väldigt få människor som har kostym. Alltså kavajkostym.
Ja, jag tänker mer på Strindbergs tid så hade alla kostym hela tiden.
Ah.
Alla män i alla fall.
Det. Inte längre.
I societeten, eller som var liksom i svängen.
Alla liksom. Ja, gud, nu är jag ute för djupt vatten och kylisade.
På en premiär och hos publiken på en premiär så kan man väl ändå se kostym lite grann beroende på.
Ja, absolut. Ja, men en kostym, det förknippar jag i alla fall med just alltså kavajkostym, med att man klär upp sig. Att man klär, inte ut sig, men att man i alla fall klär på sig någonting annat än vad man är i vanliga fall, kanske. Framförallt om man klär på sig en kostym för att gå på premiär eller gå på fest eller någonting sånt där. Och det är väl precis det vi gör.
Just det.
Klär på oss någonting annat än det vi brukar ha. Inte bara privata kläder.
Det är en jättebra fråga.
Men förut så var det ju, då var det ju, och i vissa liksom grupper tänker jag att det fortfarande är så här ett liksom standardplagg typ. Alltså som man alltid har så här på jobbet. Alltså det är en dresscode på jobbet och man kommer typ i kostym. Och man jobbar i finansbranschen, tänker jag mig. Men vad vet jag? Alltså, jag undrar när man börjar använda det ordet.
Jag läste en artikel om en lite äldre man som jobbar just i finansbranschen, som jobbar hemifrån, apropå att jobba hemma. Och han har sitt kontor två trappor ner i sitt hus, i sitt lägenhetshus som han äger. Och då börjar han morgonen med att klä på sig kostym. Han är helt själv på sitt kontor där nere. Men han klär på sig kostym med slips och allt, noggrant, väljer ut varje dag. Går ner två trappor och väl där så tar han av sig slipsen och byter sin kavaj till en lite mjukare tröja, skrev han. Och sen så jobbar han i det, sen byter han om till sin kavaj och går upp två trappor igen hem till sig.
Så det börjar jag göra i mitt liksom hemmakontor här som är liksom under corona, att jag liksom ibland kan jag sitta på teamsmöten i olika mjukisbyxor, men jag kanske ska börja med det, ha kostym på mig.
Ja, men det var han har ju alltid jobbat så här liksom hemifrån, och nu när man börjar göra det mer själv så upptäcker man ju att det finns en ett behov av att göra någon slags avgränsning mellan var jobbet börjar och var hemmalivet börjar. Ja. Och han hade löst det väldigt konkret.
Jag hade ett samtal tillsammans med bland andra Josefin Hinders som är scenograf för den här föreställningen Perplex.
Och kostymör.
Och kostymör, just det. Precis, och då var vi inne lite på det här med kostym. Hon pratade om att i den här föreställningen så har hon försökt liksom att ni ska känna er så bekväma. Ja, det är väl ett mål man kanske alltid har, att man vill att skådespelarna ska känna sig bekväma. Men just i den här föreställningen, inte.
Nej.
På henne kändes det som att hon gärna ville eftersträva det. Ja, alltså att det, inte tvinga folk att typ ha på sig någonting som man inte känner sig bekväm i. Men att kanske då specifikt då, till den här föreställningen. Ni har ju ändå ganska liksom vanliga kläder på er, det får man ju ändå säga. Alltså det är ju, förutom vid några tillfällen så bryts ju mönstret. Men generellt sett så har ni liksom vanliga kläder. Vad betyder det?
Men det är inte alla som alltid eftersträvar det, menar jag. För att vi har ju jobbat med scenografer och kostymörer som tycker att motstånd är bra. Att man bygger en scenkant till exempel lite för hög så att den ska bli jobbig att ta sig upp för. Så finns det även de som tycker att kostymerna är bra om de liksom bråkar lite med.
Mm. Men jag tycker att det är... Jag tänker att det har skett något skifte någonstans där... Jag tror att det var mer så förut i alla fall att kostymören kom med helt färdiga skisser och... Det kanske är så på större teatrar också fortfarande. Men där man fick... du ska ha på dig det här. Det här håller på att sys upp just nu. Det finns inget utrymme för förändring. Men jag har ju råkat på väldigt få... Typ ingen kostymör här som har velat göra så. Nej. Det har alltid funnits utrymme för diskussion om man inte känner sig, som du sa, bekväm eller tillfreds med sin kostym. Så kan man alltid prata om det. Men alltså... Kanske scenografin är mer färdig när man börjar repa. Och där kanske det vill bråkas lite mera med bekvämligheten. Men jag tycker oftast, nästan alltid, att det finns en väldigt stor yta för diskussion.
Josefin var ju väldigt också mån om att vi skulle få välja själva den här gången. Till att börja med och utgå från det. Så hon hängde ju upp väldigt mycket olika sorters... kläder från vårt eget kostymförråd och i första hand då. Mm, alltså, som vi fick prova oss fram i.
Ja, precis.
Ja, just det, för det har ju varit intressant också. Hon, eller generellt sett i den här föreställningen, att man försöker återanvända sånt som man har använt i andra produktioner. Så att det inte alltid är, ja men golvet pratar vi om, att det är återanvänt ifrån andra föreställningar och sen andra också kostymer och se vad man kan använda sen tidigare, återanvända.
Mm. Ja. Och när man har jobbat några år på den här teatern, vi har ett väldigt fint och väldigt stort kostymförråd, ska jag säga. Men om man håller på att prova kläder ett tag så märker man att det känns som att alla skådespelare på 80- och 90-talet var antingen 1,70 långa och vägde 200 kilo eller var 2 meter långa och vägde ingenting.
För
jag är någonstans närmare den andra kanske, men jag har ofta väldigt, väldigt breda och väldigt korta byxor. Och väldigt stora skor.
Just det.
Så det är inte helt lätt att hitta kläder av någon anledning.
Nej.
Men jag tänker väl också att, alltså, jag tänkte på den här dialogen i liksom mellan kostymör och skådespelare och hur ni kan diskutera fram också kanske vad rollen skulle eller vad karaktären har på sig. Alltså man kanske kan ha olika bilder av det. Mm. Jag tänker, vad har ni på er liksom när du spelar Sissi?
Sissi är ju lite har det lite bättre, eller vill visa att hon har det lite bättre ställt än vad jag har privat. Så hon har på sig märkeskläder skulle jag säga. Även om de märkena ju då inte syns så ser de lite dyrare ut än mina kläder.
Så har du såna här klackskor.
Jag har klackskor,
inte
exakt.
Inte riktigt klackskor, men ändå är så här rejäla klackskor.
Ja.
Man hör när du kommer.
Precis, det var ett statement. Nej, men ja, det har jag ju nästan aldrig privat. Förutom om jag ska klä upp mig, faktiskt. Men Cissi i pjäsen har det hela tiden. Så att, ja, det, och de var ju faktiskt, om jag ska ha klackskor i en föreställning, då vill jag gärna ha det ganska tidigt i repressen, för det är ett helt annat sätt att gå i klackskor. Men annars så brukar det kunna gå och ändra. Jag vet att vi är lite olika. Jag och Björn har lite olika syn på när man måste få sina skor.
Ja, jag vill noga med mina skor. Ja. Eller det är liksom den viktigaste kostymdelen, tycker jag. Och vill gärna ha den tidigt. För det påverkar ofta hur man går, hur man står. Och hållningen liksom. Mm. Alltså rent fysiskt hållningen ganska mycket.
Ja, det gör ju klackskor absolut också. Ja, det är ju viktigt att få, såklart.
Men i förvandlingen till exempel, när jag spelade Fader Samsa, han hade ju tofflor som jag hasade runt i.
Just det, var ju väldigt signifikativt. Ja. Då hörde man ju också när du kom.
Ja, precis. Man hörde mig, även på rep och på turnén. Ja. För de där tofflorna var så himla sköna.
Ja, då visste man att nu är han på vägen i karaktär.
Ja, men de tofflorna gav ju verkligen karaktären, skulle jag säga.
Ja.
Precis som jag kan tänka mig att dina klackskor ger... Cissi Jureto Sten i pjäsen en viss uppsträckning.
Ja, det gör de. Precis. Och så är det liksom lite pastell. Vi har ju pastellfärget på oss allihopa. Och någon form av borgerlighetskläder. Mm. Alltså det är den koden i alla fall, tror jag, som Josefina tänkt att man ska läsa av. Och som jag tycker att man läser av.
Mm.
Men sen som du sa så har vi också helt andra kostymer.
Ja.
Som är inte så vanliga kläder. Eftersom det finns en maskerad i föreställningen.
Ja, precis. Men innan vi går in på den ska jag bara säga att den här gången i Perplex så var det faktiskt inte skorna som var det viktigaste. Utan det var också den här övre medelklasskänslan. Så det var en pikétröja i det här fallet som blev liksom byggkloss nummer ett för Björn i pjäsen.
Mm.
En sån här Lacoste-variant.
Just det.
Visst heter det piqué?
Mm.
Ja. Sån som jag väldigt motvilligt.
Hur känner du dig i en piqué-tröja?
Alltså, lite dryg. Alltså, lite störig.
Det jag tänkte på också.
Ja, men lite störig känner jag mig. Och det är bra.
Men, och Björn-karaktären, han är lite dryg, eller hur?
Ibland. Ja. Han är toppen. Ja. Tycker han själv.
Ja. Ja. Just det.
Björn, han säger alltid, ja visst, det fixar jag. Men sen så är han så upptagen med att tycka att han själv är toppen, att han glömmer allt annat. Björn, han sitter i en bubbla.
Jag kommer ihåg att jag var upp på en... Ni hade en liksom rep bara ganska tidigt. Och fick upp en ställning ifrån styrförrådet med lite olika alternativ. Och då fick ju Martin på sig ett par gula sneakers.
Just det.
Mm.
Och då minns jag, det här var tidigt, liksom att han sa så här, men de här skorna blir det.
Mm.
Och det är ju de också, eller hur?
Ja.
Mm.
Och där kan jag tänka mig att hon inte hade så mycket att säga till om, utan det var liksom bestämt. De här gula ska det vara. Hade det blivit bråk om hon hade sagt nej? Alltså, om man hittar någonting, kan man slåss för det, liksom, på det sättet? De här ska det vara.
Ja,
det kan man absolut. Men jag tror också i och för sig att de kläderna som kom upp där på kostym, på galgen, jag vet inte, var det Åsa...
Jag vet inte faktiskt vem som plockade ihop dem. Jag kan svara på det, men jag tror att Josefin hade...
Jag får ändå för mig att Åsa hade plockat ihop dem i samarbete med Josefin i sådana fall.
Ja,
och att då hon
ja,
hade kanske godkänt ändå att de där skorna fanns där. Så att det inte var helt... Martin hade inte gått ner själv och plockat upp någonting. Men det är klart absolut att man kan slåss för. Om man har argument för sin sak så kan man mycket väl...
Ja, precis. Det handlar kanske mer om att argumentera och kunna underbygga varför just de här skorna behövs kontra då... kostymören har ju en yttre blick och vi har en... Så här känns de. Mm. Det här händer med rollen och med mig på scen när jag har dem på mig. Mm. Ja, men det ser ut så här. Mm. Och ofta när man har någonting som man tänker, herregud, det här kommer aldrig att funka. De här kan jag inte ha, det ser inte klokt ut. Och så kommer någon efteråt, kostymören eller regissören, och säger, det där är perfekt liksom.
Mm.
Och då kan man ju, får man omvärdera det.
Mm. Ja.
Men de där gula skorna har ju Martin haft förut, apropå återanvändning och kostymförråd. För det är ofta så att det finns ett par skor där nere i källaren som jag brukar till slut ha.
Ja.
Och Martin antagligen lika, han hade ju dem i Körsbärstegården faktiskt.
Ja, och mina klackskor har jag ju också haft förut.
Mm.
I en annan föreställning i Jag kommer härifrån, som vi spelade under ganska lång tid.
Mm.
Så jag har ändå gått in dem.
Känner du dig hemma då liksom, när du tar på dig dem? På
ja,
sätt?
Fast den karaktären var helt annorlunda mot den här. Så att det blir fortfarande inte alls samma känsla i dem. De sitter ju ändå ihop med resten av kostymen.
Mm.
Och masken ska jag säga. Jag tyckte att det gjorde jättemycket första gången vi fick mask. Då kände jag mig verkligen i synk med överklass eller övre medelklass kostymen.
Mm.
När vi blev fixade.
Mask är ju också en grej som man tänker så här. Det kan ju också se lite olika ut, tänker jag. I min hjärna så är mask verkligen någonting som är extraordinärt. Liksom stor skillnad. Eller att man håller på med att liksom förändra sitt utseende markant. Men mask i det här fallet är ju mera smink typ. Och hår, ja. Eller? Vad?
Ja, alltså ganska ofta tycker jag att det är det. Men nu, ja precis, ibland är det lös hår och peruker och då kanske det är lite mer extravagant. Nu är vi, jag och Anna, vi lockar håret med såna här rullar och sen så är det liksom lite extra skön smink med lösögonfransar och lite, allting är lite extra allt. Fast det är fortfarande skön smink, det är liksom inte att man förändrar.
Jag måste ändå alltså verkligen säga att så här, ibland just sånt som mask som inte är då, som du kallar det, Anna-Karin, så här, extravagant eller som i Sorry Diva när det är stora peruker och så här, som verkligen gör en stor förändring, så blir jag ändå ofta förvånad över hur stor förändring en liten förändring gör. Alltså jag tänker framförallt på ditt hår nu, Cissi.
Mm.
Alltså på något sätt att det är lockat och platt. Jag vet inte exakt vad som är gjort med det, men det är någonting som bara så här, du lyfts in i liksom toppskiktet av den övre medelklassen bara direkt där på något sätt. Eller liksom, ja, jag vet inte.
Ja, men jag håller verkligen med. Den känslan fick jag också. Det var någonting nytt som hände då. Det är jätteroligt. Det är inte alltid att mask hinner med att göra det, tycker jag, för att ofta kommer det in så sent, den färdiga masken. Mycket senare än kostymen och scenografin, så att den får inte riktigt lika stor påverkan. Men i det här fallet så kom den in ganska tidigt ändå på något, vi hade något genomdrag. Och det genomdraget var det också som lyfte, och mycket av det var masken, tack vare masken faktiskt. Men
Jessica Hedin, vår maskör i den här produktionen, och några andra, hon är också väldigt duktig på just de där detaljerna du pratar om, Peter. Att hitta någonting litet som, och ofta väldigt genomtänkt och i linje med liksom resten av pjäsen. Hon var ju även maskör i förvandlingen, och då hade vi till exempel asymmetriskt smink, så att man sminkade sig aldrig lika på samma sida, så att ansiktena liksom skevade lite som på ett porträtt. Och det var ingenting man, nu var det ganska kraftigare smink än vad vi har nu, men det var ändå liksom subtilt, men det gav nog en skevhet till alla karaktärerna på scen.
Jag kommer ihåg att Jessica i början pratade om att det skulle också skeva med liksom olika saker som kommer in och ut. Men det var inget jag kommer, alltså att det är typ så här ett öra som är lite för långt, eller att liksom,
yeah.
Och sen så försvinner en tofs typ, eller alltså det är lite olika saker som inte stämmer, lite som så här, såna fel i filmer när liksom en röker en annan cigg i nästa tagning typ.
Ja, precis.
Men vad hände med den idén? Jag kommer inte ihåg det från liksom genom det.
Vi har jobbat med det en del. Men det är en väldigt tajt skriven pjäs. Och jag skulle säga att byta öron, och vi har olika bettskenor som man inte heller riktigt kan prata med. Alltså man pratar lite annorlunda när man får löftänder ofta. Vi har ju en liten arsenal, och det är ju en bit kvar till premiär.
Ja, nu är det en lång bit kvar till premiär. Ja, men jag tror också att Jessica hon hade ju storslagna planer från början, och sen så ju mer hon såg rep och ju mer resten av allting föll på plats, så tror jag att hon kände också att nej, men det behövs inte.
Nej.
Det skevar så bra på andra håll. Man måste inte skeva överallt i masken också.
Så är det ju generellt, skulle jag säga, med kostym och mask. Att man märker till slut att det här behövs inte längre. Det kan fungera som en krycka ett tag. Sen kan man ta av. Ett extremt tydligt exempel på det i Sven Hammeds journaler som vi gjorde 2010, tror jag. Då skulle jag spela Sven Hammets flickvän, Mjell. Och hade liksom full mundering. Tajta jeans som var inne på 10-talet. Och alltså en väldigt feminin tröja. Och jag tror till och med att jag kanske hade klackskor. Men det behövdes verkligen inte sen. Det slutade med att jag bara hade en böjd handled och en höftvickning som gav samma effekt. Så hade jag blivit Emilia på scen. Emilia hette hon, inte Mjell. Mjell var en annan karaktär.
Mjell var en kompis.
Ja, nej, men jag hörde det när jag sa det. Hon hette Emilia. Men det var, för det var nästan, det blev liksom dragshow av det först. Och det gav fel signaler. Men det du sa om mask, att det ofta är smink och hår, eller om det var Peter, men det är ofta också det, alltså lösnaglar, tatueringar, det innefattar ju egentligen alla fysiska
kroppsdelar. Allt i utseendet som inte är kostym.
Även princip. Riktiga masker, alltså hel- och halvmasker. Och,
just det. Sen kan det också innefatta att man inte har någonting alls.
Ja, just det. Ja.
På sig. Sen kostym.
Överhuvudtaget.
Som Peter har nu via Teams.
Exakt.
Precis.
En stark selling point här för föreställningen är ju då...
Och en spoiler.
Och en spoiler som jag tycker att vi kan bjuda på. Ja,
det kan
i det här
läget. Det har vi redan bjudit på nu, känns det lite som.
Nej, men du är helt naken.
Ja, jag är helt naken i den här pjäsen faktiskt.
Du, hela.
Ja, precis. Hela.
Ja, och sen naken.
Hela,
ja. Är det värre faktiskt?
Ja, det hade varit tyngre. Men jag blev ganska...
Nu kommer biljettförsäljningen att skjuta höjden.
Men det är ju ett eget kapitel med nakenhet på scen. Verkligen, kan man säga. Och alla, jag tror att alla har väldigt egna, ganska starka uppfattningar om det. Ofta tycker jag till exempel själv har jag alltid tyckt att det är svårt att se när någon kommer in naken på scen, slutar alla lyssna på texten. Alla bara... åtminstone ett par minuter tittar bara på nakenheten. Och det kommer ofta i vägen för någonting annat. Och det är också otroligt obekvämt att se en människa som är obekväm med sin nakenhet på scen. Fruktansvärt obekväm, tycker jag, som publik.
Så det var jag ganska...
Ja, men det får vi se då. Vi har inte haft premiären, men jag tycker att...
Jag tycker att du hanterade mycket bra. Faktiskt.
Förvånad över hur lätt det kommer till mig. Att inte låtsas om.
Men du sa också nu innan vi tryckte på räck här att du ändå skakade.
Ja.
Innan den första liksom, publika kontakten. Även om det bara var vi i huset.
Ja, det var inte ens publikkontakten, det var bara vi först.
Ja, det var det kanske.
Men det kanske är... Ja, var det då innan med ensemblen?
Ja, precis. Var det, alltså, det var första veckorna så repar man i kalsonger. Liksom, eller man och man. Jag repade i kalsonger. Men sen lite som en kyss på scen. Det är också så här, riva av den bara. Riva av plåstret. Alltså om man hånglar loss första repet, då är det gjort sen. Och så behöver det inte bli något konstigare med det än. Och liksom, att det är en fysisk handling på scen bara.
Ja, att man inte bygger upp någon grej. Ja.
Och då tänkte jag så här, men nu får jag köra. Liksom. Och, men det är också att man känner att man gärna... Det känns lite som ett övergrepp om man bara kör. Alltså, det känns som att man behöver så här flagga för innan. Hörrni, är det okej att jag är naken imorgon på repetitionen? Alltså, så att man inte bara gör det. Utan att folk får vara lite beredda på det. Men och då, när jag körde helt naken första gången, då var det nog bara ensemblen, regissören Lars, kanske någon mer.
Kanske Jessica,
David eller som körde ljudet eller så.
Någon som satt uppe på balkong och
ja.
Som hade smygfot bara tittat in lite.
Någon
hade hört ryktet gå.
Ja. Nej, det var ju inget rykte. Ja, skitsamma. Jag blev i alla fall extremt nervös. Och det handlar om när jag tar av det sista liksom, lövet, Adams så här, könslöv. Det var, jag blev förvånad över att jag var helt skakig och liksom extremt nervös. Och gjorde entré och det kändes helt overkligt. Det var lite som att, alltså för att det, så gör man inte, man får inte liksom gå in naken bland folk. Men att vi fullt medvetande på din arbetsplats gå in sprittsprångande naken, det var förvånansvärt. Men sen gången efter då var det lugnt, då var det gjort, då var plåstret rivet liksom.
Det hade ju varit sjukt.
En motsvarande situation när jag kommer in liksom i producentkorridoren där en dag,
ja,
i lunchen. så kom jag in naken. Sitter Anna och Ingegärd och
ja. Ja, det är ju en arbetsmiljöfråga i första hand liksom.
Eller att
det gör man ju inte bara. Man flaggar ju innan då i så fall.
Ja, men precis.
Eller att du börjar jobba naken.
Att du börjar käka lunch och tar liksom alla raster naken också och kliver ut.
Ja, jag hade hoppats lite att Lars-regissören skulle köra en sån här. Han som regisserar Life of Brian tydligen. När det var, det är en del naken scener i den. Och han regisserade ju naken de dagarna. Som en sympati nakenhet.
Ja,
det hade jag gärna haft från vår regissör. Men det fick jag inte. Men det behövs
inte. Jag faktiskt lite sådär, alltså det, jag tycker att som sagt, att jag tycker verkligen att det känns bekvämt liksom, och det känns inte som att det, nu har jag också fått tid att vänja mig, så att det stör liksom inte, men jag och Martin var ju i Borås och såg Borås stadsteaters uppsättning av Perplex som de gjorde nu är tiden ur led, men i alla fall en ganska bra bit innan vi skulle börja repetera. Och då hade de ju med den här nakenheten som också står i manus.
Ja, den är ju inskriven i manus, det bör ju nämnas. Att det finns en poäng med
det. Det är inte vår idé.
Nej.
Och det jag tyckte bara liksom, det funkade inte. Eller för mig, det, nej. Och jag och Martin hade livliga diskussioner efter där också kring vad vi, hur vi tyckte. Ja, men det kanske också hade då med att göra, alltså jag tänkte väldigt mycket på hans liksom könsfrisyr. Han var väldigt ansad. Den var väl övervägd.
Förlåt skådespelaren på Borås stadsteater som jag inte just nu har namnet på, men om du lyssnar på det här så
förlåt
oss våra synder.
Men vad var det mer? Var är den här obekvämheten? För det är ju väldigt intressant. Vad är det som gör att det blir så?
Jag vet. Vi hade ju många olika teorier om det var att han, om det sitter hos mig. Det kanske var jag som var obekväm. Alltså att man lägger ut liksom sin, han kanske var superbekväm, men jag uppfattade någon form av obekvämhet och den kanske utstrålade helt och fullt från mig. Och att jag inte kunde fokusera på texten då till exempel, eller liksom på något annat en liten stund. Ja. Och då tyckte jag inte det tillförde någonting heller.
Nej.
För mig så skulle han lika gärna kunnat komma in i kalsonger.
Ja, men det är verkligen en nöt att knäcka, och jag tycker att vi har gjort det, eller Lars och vi tillsammans har gjort det väldigt, väldigt bra, för att det är klart att man måste också ge det den plats det då påstår att det förtjänar.
Ja, man kan inte låtsas, alltså det kommenteras ju också. Nej. Från scen, ska ja, du inte precis. Sätta på dig.
Men också, jag tänker på den här initiala promenaden och sen nu ett litet latsi, alltså ett litet skämt utanför andra handlingen med lite ljudeffekter och sånt. Det här är verkligen spoilers kanske. Men det landade, alltså det blev ju riktigt bra, tyckte jag, först när det där lilla extra kom till, så att det fick liksom en poäng med entrén. Sen är det klart, och då finns det ju en poäng sen också, men den är liksom sekundär. Då är det inte nakenheten som är i fokus, det bara pågår.
Ja, och nu har du gjort det för publik också. Alla
på jobbet.
Första biten för publik också ju.
Ja, det var nog bara hela vår arbetsplats.
Nej, men vi hade ju ett precis innan vi
fick. Jävlar, det hade vi, just det.
Ja,
det hade han glömt.
Det var också obekvämt.
Nej, det var obekvämt. Då var det lite,
du
inte
har
lika jobbigt
av
som
det plåstret,
ja.
Faktiskt.
Jo, alltså, men det var satt lite klister kvar.
Okej. Okay. Ja.
Det visade sig att det hade blivit inflammerat.
Ja, men ja. Och det tyckte jag, av reaktionerna från publiken, så tycker jag att det kändes som att det funkade jättebra.
Ja, de lät glada. De skrattar mycket. Och det är ju meningen med den här pjäsen. Vilket är härligt.
Ja, men man blir ju chockad. Jag visste att du skulle vara naken, men jag blev ändå så här. Okej. För det är ändå, alltså det kommer ju som en överraskning. Alltså det gör ju det.
Ja, jag sitter också och håller i mig för att inte vara för, sänka nivån för lågt nu. Nej, jag tycker inte jag. Säger du vad då, så kommer jag att sänka nivån.
Okay.
Nej.
Men annars, för min del, det här är ju en återkommande mardröm att jag går till jobbet och är naken helt plötsligt och inte vet om det själv. Alltså, jag vet inte hur jag skulle hantera det där. Alltså. Det är starkt jobbat.
Ja, nej, men det är ju en tappa tänderna och inte ha några kläder. Det är de två liksom vanligaste mardrömmarna, känns det som.
Precis.
Ja, men nog om nakenheten.
Ja, men kanske det.
Jo, men jag tycker att det är värt att prata om Cecilias hjälm.
Den kan vi prata om.
Dödade folk med sina horn.
Motsatsen till nakenhet kanske man kan säga.
Ja, och jag, nej, men så apropå liksom att kostymer alltid hjälper en. Den där hjälmen är ju väldigt tung.
Mm-hmm.
Och väldigt, och när du vrider ditt huvud så är det inte alltid hjälmen vrider sig. Utan du vrider ditt huvud i hjälmen. Hjälmen fortsätter titta rakt fram för att den är så tung.
Den är jättetung. Det är ju från någon sån här alltså Josefin har beställt den. Jag ska, ja men nu säger jag är i Viking. Jag tror att det finns foto på det.
Jo,
pressfoto,
det
så att det är inget jättespoiler på det sättet. Men hon har beställt den från någon sån här hemsida som håller på med live. Alltså så att det ska vara så autentiskt som så möjligt.
Just det, sån här skogslive som folk håller på med.
Ja, och att det verkligen ska vara, alltså jag vet inte om det ska vara en vikingahjälm just, men det är liksom en rejäl metallhjälm med visir och allt. Och så har verkstaden, tror jag, satt på horn på den, svetsat fast hornen. Och de där hornen, de är jättestora, så det är också att jag kommer liksom inte, om jag går rakt fram med huvudet så kommer jag inte in genom, genom sceningången. Utan jag måste gå på sidan, vinkla huvudet för att komma ut och in med den här hjälmen på mig.
Vi har också glasväggar, är värt att nämna.
Ja,
så det är ju fullständigt livsfarligt. När det är så.
Och med mina kollegor får jag vara försiktig när jag vrider på huvudet. Men det ger verkligen ett speciellt rörelsemönster. Jag kan inte röra mig så fort i den här hjälmen. Plus att jag har en jättelång, apropå att jag använder en kappa som hittades i vårt kostymförråd, med päls som släpar, som också är tung, och en sköld och ett svärd. Jag älskar min vikingakostym. Den är fantastisk.
Den är snygg. Ja,
den är underbar också, att den är så massiv. Så att oavsett hur den ser ut så ger den mig verkligen ett helt annat sätt att vara än då min lilla borgerliga dress innan.
Just det är verkligen en kontrast på det viset. Det är det.
Och det är också roligt att hon har hävdat att hon har improviserat ihop den här med vad hon hittade i garderoben hemma hos sig själv.
Ja, precis, som bara råkar ha en vikingahjälm. Ja. Liksom, rafsar ihop.
Då märker man att Cissi gör rätt och sten liksom, att det finns en annan sida än den där polerade.
Ja, det är det. Ja. Den som har en sån kostym i garderoben har också ett annat liv.
Ja, precis. Ett hemligt liv på sidan.
Mm. Ja, men kostymerna i den här pjäsen, de har ju väldigt stor betydelse. Alltså, de pratar så mycket om framförallt maskeradkostymerna såklart.
Men också som orienteringshjälp. I och med att i pjäsen så byter vi, eller personerna byter ju, vi byter ju inte roll, men personerna byter nästan roll. Rollerna byter roll,
byter
kan man
funktion,
säga. Det finns en slags förväxlingsdrama där man byter verklighet, eller man ska säga, titt som tätt. Och då hjälper ju kostymerna till med igenkänningen också. Så jaha, just det, kolla nu, det är han som är naken. Och där är hon som är älg. Eller viking. Ja, det är jag som är älg.
Just det.
Jag är också hon.
Ja, men den älgkostymen, den har vi ju spoilat på,
ja,
för de som följer oss på Instagram.
Men den älgen är ju, den är ganska central i pjäsen också, men den är förvånansvärd. Den har ju liksom, jämfört med nakenheten, varit en räkmacka då.
Ja.
Det är bra. Det är inga problem att ha älgkostym.
Just det.
Även om björn i pjäsen motvilligt är älg, skulle jag säga. Mm. Eller motvilligt går på maskerad överhuvudtaget.
Vi kan väl också kasta ut den här idén. Jag tänker att det finns ju en idé att det vore kul om publiken också kommer utklädd. Alltså att det är maskerad för publiken också i något tillfälle.
Just
har vi
spånat
det. På. Jag tänker ni som lyssnar kan ju jättegärna få återkomma om ni tycker det verkar kul. För då, det blir väldigt roligt om det sitter liksom ett gäng vulkaner eller liksom det man har i garderoben.
Kanske någon,
en viking har, till exempel.
Någon kanske exempel. Kommer naken.
Ja, precis.
Kanske.
Men jag tänkte också på, vi hade ju den här idén om att man skulle, för vi hade ju en plan om att det skulle vara en maskerad på en av föreställningarna. Men att nu när vi inte möter människor och publik, att man kan skicka in sina maskerad, alltså att man klär ut sig i det man har hemma. Just det. Så skickar man det till oss och så gör vi någon form av liksom virtuell fotomaskerad. Jag har ju en utklädnad som jag har vunnit pris på maskerad för. Den är, och som jag hade som en sån här partytrick när klockan blev 1 typ, när jag var så här 25 eller någonting på efterfest eller 2 eller 3, då dök alltid den här röda dressen upp liksom.
Det var, gud, vad det var min minne.
Ja, det var mitt signum liksom.
Kvart i 2.
Ja, verkligen. Ja, exakt. Så att jag känner mig lite peppad på det här.
Ja. Det förstår jag.
Och tänker att jag skulle behöva liksom... Ja, det är 80-talet och det är rött. Väldigt rött.
Mer än så.
Mer än så vill du inte avslöja.
Nej, precis. Mm. Så att om vi nu beslutar oss för att göra det här så är jag på direkt. Ja. Jag får gå hem och liksom... klä på mig på en gång.
Vi kommer ju kanske behöva börja och bjuda in till den maskeraden och börja med oss själva.
Precis.
Förutom de eller dräkterna som finns i pjäsen så ja. Är det ju superbra om lite folkteatern anställda också visar.
Gå före. Liksom, dra bort plåstret.
Mm, just det.
Och då får vi inte gå i kostymförrådet utan då måste vi plocka det vi har hemma.
Ja, precis.
Och vara så som Sissi, då får vi ju se vad Sissi, den riktiga Sissi har hemma.
Har hon ska slänga ihop.
Ja, precis. Har hon en annan liksom ett hemligt liv som vi får se då? Det
slänga ihop något bara, Sissi.
Ja, ska jag göra mitt bästa.
Jag har ju en Stålmannen One Piece. Med muskler och allt.
Wow.
Ja, liksom. Okej. Okay. Den är också för liten för mig. Vilket också
är, precis, gör det roligt. Precis som kostymförrådet.
Men vi kanske ska säga att det är någon form av slutord.
Ja. Ja.
Om ni inte har någonting mer att tillägga. Det kommer att dyka upp på våra sociala medier. Lite foton. Jag ska gå och träffa våran kostymmästare Åsa Eriksson. Och ta lite foton på både scenografin och på kostymen.
Fråga henne också, varför heter det kostym?
Mm.
Vi har ju suttit och gissat.
Ja.
Men vi vet ju inte.
Ta det hon kanske i ett uppdrag. Mm. Så hoppas vi på att ge ett svar då. På Instagram eller Facebook. Mm. Eller både och. Ja, men då tackar vi så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Och på återhörande.
Tack så mycket. Tack.
Hej, hej.
Hej,
hej.
Björn, han sitter i en bubbla. I en bubbla, fattar du? Jag sa att han sitter i en bubbla.